Göran Elgemyr berättar om Ekot mellan 1937 och 1956.
Det här var Dagens Ekos signaturmelodi vid starten den 1 oktober 1937. Karl-Åke Vadsten var den som ansvarade för Ekot och han berättade vid 20-årsjubileet om denna premiärsändning.
Utrikesminister Rickard Sander svarade för det första inslaget i det första Ekot samma dag han kom hem från en NF-session i Genève. Av en händelse hade vi fått reda på att hans plan skulle komma en timme tidigare än som meddelats. Vi var på Bromma i tid alltså och fick våra 5 minuter. Inga pressmän eller fotografer syns till. När tidningarna sen ringde excellensen och bad med ett uttalande svarade han: ni kan lyssna på radion 7:15. Jag har ingenting mer att tillägga. Den gången hade vi så kallad ekotur.
Ärade lyssnare, Radiotjänst har anmodat mig att vid hemkomsten till Bromma meddela några korta intryck från arbetet vid årets förbundsförsamling i Genève. Då jag lämnade Genève sent igår kväll var arbetet ännu inte avslutat. Det dröjer sannolikt 2 eller 3 dagar ytterligare innan församlingen är färdig med hela sitt arbetsprogram.
Dagens Eko var det första dagliga kommenterande nyhetsprogrammet i svensk radio. Därför var det viktigt att studera utländska motsvarigheter. Vadsten berättar vidare.
Jag blev skickad till Tyskland och England för att studera och hem kom jag mäkta imponerad. Tyskarna hade redan 3 aktuella kvartar varje dag. En för Berlin, en för landet och en för utlandstyskarna. 30 personer arbetade med dessa program och den tekniska apparaturen var överväldigande för våra förhållanden. I England likadant. Bortåt 25 medarbetare, modern, effektiv, både stationär och rörlig apparatur.
Första gången Ekot gav direkta ögonblicksbilder från ett stormaktspolitiskt händelseförlopp var Hitlers hotfulla krav på Tjeckoslovakien 1938. Det var dagar då ett europeiskt krig ansågs så gott som oundvikligt. Radiotjänst sände till och med en medarbetare till München för att bevaka Hitlers överläggningar med Chamberlain och Daladier. Det var Sverker Martin Löv och han rapporterade från Berlin om stämningen efter Münchenöverenskommelsen, och på flygplatsen vid London blev Chamberlain hyllad och från Paris hördes Victor Vinde.
Berlin Motala. Man kunde se igår kväll att de båda huvudpersonerna i förhandlingarna, om jag så får uttrycka mig, Chamberlain och Hitler, hade haft en mycket ansträngande tid bakom sig. Chamberlain såg mycket trött ut när han vid 1:30 i natt kom ut ur konferenssalen i Das Führerhaus i München för att tillsammans med konseljpresident Daladier och de franska och engelska delegationerna gå ner till de väntande bilarna och fara till hotellet. En stund senare trädde också Hitler och Mussolini ut ur salen, omgivna av en betydligt mer militäriskt betonad skara. Hitler såg mycket trött ut och han log ganska matt när de närvarande hyllade honom. Och min sista bild ifrån München var en jublande folkmassa, en kolsvart trupp som skildrade gevär och en grupp civilklädda människor som gick fram mot ett aeroplan som skulle föra dem hem ifrån en världshistorisk konferens.
This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
Jag har just varit med om ministerpresident Daladiers triumftåg genom Paris gator. För en stund sedan ute på flygfältet i Le Bourget mötte ministrarna höga generalstabsofficerare och åtminstone 30 000 människor. Man ropar leve Daladier, leve freden. Kvällstidningarna har på sitt första sidsuppslag bara ett enda ord i 4 enorma jättebokstäver: fred.
Det var Victor Vinde från Paris 1938. Världspolitik gick alltså an. även om Ekot var ytterligt försiktig när det gällde Tyskland. Gud och Hitler fick man inte störa dessa år. Hur var det då med svensk inrikespolitik? Ja, inrikespolitik förekommer nästan inte alls före kriget i Dagens Eko. Radion var överhuvudtaget mycket försiktig. Och hur skulle man kunna uppnå den nödvändiga millimeterrättvisan i ett nyhetsprogram? Och än försiktigare skulle man bli. När andra världskriget bröt ut i september 1939 blev självcensuren än starkare. Men efter 1943 blev också Ekot djärvare. Dagens Eko förändrade helt karaktär under de första krigsåren. Ekot gjorde sin beredskapstjänst. Ämnesområdena folkförsörjning, försvar, insamlingar, information och propaganda sattes i främsta rummet. Ekot blev ibland också en förmedlande länk mellan beredskapsmännen och de anhöriga.
Hallå, Malung, Göteborg, Vilhelmina, Kristianstad, Jonsered, Uppsala, Stjärnsund, Gävle, Falun, Älvsbyn, Hudiksvall, Torpshammar, Södertörns villastad, Åsele.
Hallå, hemsta lärarkår. Hallå, Inger. Det är jag som talar. Ni alla på Torbo i Lunding, pappa och mamma i Hedesunda, Gunnar hälsar er.
Hallå, Angel Frick. En hälsning till Mary, Bertil, Birgitta, mormor och alla goda vänner. Jag hälsar också mina föräldrar och syskon i Vibygger. Ni förstår väl att det är Hans.
Hallå, Kristinehamn, Säffle. Fast sekunderna är knappa, jag hälsar mamma och pappa. En trådlös kyss på mun av Georg Fornegund.
Hej då, mamma och småsystrarna och inte minst festmän i Göteborg. Nu blev ni väl förvånade i alla fall. Det är Yngve det här som på det här sättet skickar en radiohälsning.
Hallå Göteborg. Hej, jag heter Gösta. Och hälsar till släktingar och vänner i hela Sverige. Göteborg, Chalmers och min ungdomsfröjder. Hej mamma. Man kan knycka några äpplar där uppe och ska skicka ner dem genast. Hej Eva. Du har inte knottat på mig för jag inte har skrivit, men jag skall. Och så representant för Kusbrott i toppen. Be jag för att överbringa hälsningar till släktingar och vänner från följande. Bergqvist, Dahlström, Gerd, Rantatolo, Matti, Jönsson och Stjärnlöv. Vi må kabeljo.
Dagens Eko gjorde propaganda för många insamlingar, särskilt försvarslånet. En insamling av lite blygsammare slag var fältjulklappen.
På resa i Dalarna hälsar jag på i en militärförläggning. Den är inte stor, men i alla fall är det tre av männen som nu ska fira sin andra jul i uniform. Var ni kamrater förra julen också?
Nej, det var vi inte.
Utan på olika förläggningar?
Ja.
Vill ni berätta lite om hur ni hade det förra julen?
Ja.
Julklappar och sådant.
Jaha. Vi fick julklapp då på middagen. Vi längtade efter det på den där paketen.
Ni visste att det skulle komma?
Vi visste att det skulle komma på omvägar. Fick vi reda på det. Och sedan då så fick vi tog upp dem så var det ju massa fina saker som vi fick. Mest praktiska. Det var halsduk och det var cigaretter och det var tidningar. Jag tror nästan på att jag fick en tidning som heter Trisse. För det precis som jag skulle varit barn på nytt igen. Läckte det upp för mig. Och det var mycket bra alltihopa. Mycket trevligt.
Berätta lite om vad kamraterna fick.
Ja, vi hade ju en del kamrater. Vi hade en krigskassör. Han fick en kulram. Och kommissarien. Han fick en liten leksaksbit. Och så en bilofficer, han fick en liten leksaksbil som knappt kunde gå. Så vi hade förtjusande roligt allihopa utav den där. Vi var som stora, eller små barn rättare sagt.
Tack vare julklapparna så blev det en riktig julafton.
Det blev det, för allihopa.
Och ni, hade ni ungefär likadant på ert håll?
Ja, det var, jag instämmer nästan.
Vad låg det i ert paket?
Ja, det var cigaretter och jultidningar och böcker. Praktiska böcker och kragskyddare och rakvatten och lite sådär varihanda nödvändighetsartiklar som behövs när man ligger ute i fält.
Ja, det är förstås praktiska artiklar ni sätter mest värde på.
Ja, det är klart.
Och en rejäla don ska det vara.
Ja, stadigt hållbart.
Så det blir en riktig julafton för er också,
ja,
då?
Ja, det blir en trevlig jul.
Nästan som hemma.
Ja, nästan bättre också, för i mitt föräldrahem så var det aldrig vanligt att vi fick några julklappar. Och vi delade inte ut några heller, för det var ju inte lönt när det inte var överenskommet så att det skulle vara någonting.
Vänta ej till morgondagen. Vacka in ditt fästgyrkla.
Freden kom och Radiotjänsts programmedarbetare började att resa ut i det krigshärjade Europa för stora reportage. Ibland fick även Dagens Eko bidrag, till exempel av Manne Berggren, en flitig ekoreporter.
Sveriges Radio, Warszawa. Det finns tillfällen i livet då ord blir meningslösa och språket fattigt. Då man tycker att det är bättre att säga ingenting än för lite. Då man är rädd att ge falska uttryck för vad man känner och menar. När svenskar i dessa dagar kommer till Polens huvudstad tror jag att alla får samma känsla av vanmakt inför verkligheten. Man vet inte längre om man vågar lita på sina egna ögons vittnesbörd. Och jag är starkt medveten om att det jag nu ska försöka berätta med nödvändighet måste bli ett krampaktigt försök att samla och återge intryck av chockartad natur. Även för den som försökt att vänja sin tanke vid krigets ofrånkomliga brutalitet. Och även om ens näthinnor tidigare registrerat Hamburgs utradering och Danzigs, eller som nu heter Gdansks, vanställda ansikte, så blir konfrontationen med Warszawa en psykisk knockout. Mycket har man läst om och mycket har man kunnat föreställa sig, men inte detta. Det kan kanske verka pinsamt att tjata om tillvarons dystra sidor, som ju kriget representerar. Nu när alla krafter åter strävar att odla och förda fredens oändligt sköna frukter. Men det vore ett svårt misstag att glömma eller bortse från den ofrånkomliga verklighet som finns och länge kommer att finnas ute i Europa. Vårt land är en oas där varje dag är en oskattbar gåva. Den som inte vill hamna i verklighetsflykt och självbedrägeri behöver bara tänka på Warszawa.
I slutet av andra världskriget hade Ekot återigen börjat använda de svenska tidningarnas utlandskorrespondenter. För lyssnarna blev de kända röster, till exempel Alf Martin och T.G. Wickbom från London, Sven Aven och Victor Winde från Paris. Dagens Eko försökte vid flera tillfällen få egna utrikeskorrespondenter. Det blev nej, främst av ekonomiska skäl. Fortfarande sattes det spärrar för radions utveckling på det nyhetsjournalistiska området. Tidningskorrespondenterna var dessutom tvingade att i första hand gynna sina egna tidningar. Först i slutet av 50-talet fick Sveriges Radio egna korrespondenter. Tidningskorrespondenterna lämnade rapporter på bestämda tider, vare sig det fanns några större nyheter eller inte. Svensk Radio har nog rekord i antalet ekon om vårvädret i Paris. Många nya medarbetare knöts till Dagens Eko i slutet av krigsåren och åren efter. Till exempel Lennart Hyland, Karl-Axel Arvidsson, Åke Falk och Folke Olhagen. Var och en med sin personliga stil och särart. Här rapporterar Karl-Axel Arvidsson från ett katastrofområde 1946.
Sveriges Radio. Skött upp. Järpås, 2 mil söder om Lidköping. Bruset ni hör. Om ni nu hör bruset, det vet jag inte, men gör ni det så är det ett glädjetecken från katastrofområdet vid Lidans nederlopp. I eftermiddag har man lyckats skapa en liten bäck i den torra flodfåran. Just en sån liten rännil som man har grävt så försiktigt för att få fram. Ja, jag ser att den har blivit betydligt bredare, den rännilen, sedan jag var nere för en liten stund sedan och tittade på den. Och det är också ett gott tecken. Det är nu meningen att den lilla flodfåran ska själv gräva sig ner i leran och förstoras så att Lidan åter kommer att rinna i sitt gamla lopp. Låt mig nu bara först få berätta om vad jag ser. Ja, det är en urtidsvision som skapad av en konstnär med sjuk fantasi. Först och främst den väldiga kratern här bredvid. Den är väl ända upp till 6 meter djup och kanske mer och flera 100 meter i diameter. Stora sjok av åkerjorden med plogfårorna orörda har sjunkit trappstegsvis ner mot älven och mellan dem reser sig lerpyramider. Höga är de och formade som raukar.
Från och med 1947 fick Lennart Dansk ansvaret för Dagens Eko. Han benämns sektionsföreståndare. Antalet inslag per år ökade avsevärt, även om det fortfarande var vanligt med korta föredrag. Intervjuerna växte också stadigt i antal. Men kommittéordförandena slapp fortfarande frågor och kunde ostörda läsa upp krångliga manus om sina betänkanden. Ekojournalistiken hade ännu karaktären av "får jag be om en kommentar". Dagens Ekos lyssnare kunde få en hygglig bild av andra länders inrikes- och utrikespolitiska problem. Betydligt sämre ställt var det med de svenska. Det kontroversiella var ännu något som Ekot skyggade inför. Någon ändring på detta blev det inte förrän under 1950-talets andra hälft. Trots den stora försiktigheten, eller kanske just därför, kunde det ibland blåsa upp stormar, till exempel 1946.
Sveriges Radio, Stockholm. Nu gör statsrådet Wigforss ett uttalande i anslutning till finansministerns självdeklaration.
Ja, jag är tacksam för att Radiotjänst har gett mig löfte att tala några ord både om tvisten om min deklaration och om den gåva som jag nyss har överlämnat till stat och kommun. Det är ju så att när folk lämnar sådana gåvor brukar det vara därför att de anser sig ha gjort något orätt. I detta fall är det fastän jag anser att jag har handlat rätt. Man kan då fråga varför överhuvudtaget den där gåvan har kommit till. Ja, det hänger till på ett sätt som är ganska invecklat som jag inte ska besvära lyssnarna med. Det är nämligen en invecklad fråga om vad som är riktigt i fråga om att göra avdrag på riksdagsarbord. Det är så att den som inte är stockholmare, han får göra avdrag. Men den som är stockholmare, han får inte göra det.
Kritiker menade att Wigforss framträdande var ett brott mot Radiotjänst politiska neutralitet, att han utnyttjade radion för egna syften. Inrikespolitik förekom naturligtvis i Dagens Eko, men mycket sparsamt och mest i periferin. Valen behandlades inte alls, möjligen någon gång i form av kringmaterial. Wilhelm Röhl och Lars Orups intresse för inrikespolitik betydde mycket för ökningen av den inrikespolitiska sektorn i början av 1950-talet. Lars Orup kom till Ekot 1949.
På den tiden så talades det ju mer om objektivitet än som idag opartiskhet.
Gjorde ni intervjuer med nyutnämnda statsråd till exempel? Att de fick ge sina programförklaringar? Och så?
Ja, det försökte vi göra. Den första, den låg väl något längre tillbaka i tiden, 1949. Jag tror det var kanske innan jag hade kommit till Ekot, men det var samma år. Och det var den, ja, lite förolyckade kan man säga, finansministern David Hall som Kurt Andersson intervjuade. Jag har ibland någon gång sagt att om en reporter idag ställde sådana frågor, då skulle jag vilja avskeda honom direkt.
Det har varit vaktombyte i kanslihuset, i det nya kanslihuset. Finansminister Ernst Wigforss har lämnat av och överlämnat ämbetet, ämbetslokalerna, till sin efterträdare, finansminister David Hall. Vi sitter uppe i hans spartanskt men stilrent möblerade ämbetsrum. Det första man lägger märke till, det är naturligtvis, förutom det nya statsrådet själv, ett par praktfulla blomstropsatser på skrivbordet och en packa telegram. Varifrån har allt det här kommit?
Ja, blommorna ni ser här har kommit från olika personalgrupper. Och telegrammen från goda vänner och organisationer ute i landet som hälsat mig välkommen till det nya ämbetet.
När jag sitter här och tittar på skrivbordet så ser jag att det är minsann inte många papper som ligger här. Nu är klockan ju rätt mycket. Statsrådet har kanske hunnit att få undan de viktigaste affärerna och handlingarna. Eller var det på det sättet att företrädaren inte lämnar någonting efter sig?
Alla ärenden som var aktuella för avgörande har statsrådet Wikors avgjort innan han lämnade departementet, och han har därmed befriat mig från att under de första dagarna ta itu med mera brådskande ärenden.
Är det ärendet som finns behandlat i det här pappret som jag sitter och tjuvtittar på?
Det ärendet, det gäller blivande utredningsdirektiv för en kommitté som ska ta itu med avvecklingen av en del av de nu gällande regleringarna.
Kurt Andersson betydde också mycket för breddningen av det inrikespolitiska ämnet i Dagens Eko. Men han var framförallt en mycket skicklig utrikeskommentator. Han reste ofta ut i olika länder i Europa för direktrapporter vid val och politiska kriser. Besvärande för Ekot var förhållandet att Tete svarade för nyhetssändningarna. Speciellt gällde detta sändningen i anslutning till Dagens Eko. Lennart Dansk, Henrik Har och Gunnar Helén stred för att Radiotjänst skulle ta över TT-sändningarna, men förgäves. Det här hämmade utvecklingen av nyhetsjournalistiken inom Radiotjänst. Det fanns också, det måste sägas, programmedarbetare som inte hade något större nyhetsintresse och helst ville göra rubricerade program.
Hade ni många reportagebilar till er förfogande?
Ja, vi hade ju inga egna bilar då, utan man fick anlita den vagnpark som fanns. Och då kunde det ju hända, som det gjorde en gång, jag behövde en bil för en utryckning rätt snabbt. Och ringde till garaget för att få en bil, och de sa, nej, vi har bara en bil inne. Ja, men så då tar vi den. Nej, den måste stå ifall det händer någonting. Och jag fick inte lov. Jag sa att nu det händer. Men nej, den skulle hållas i reserv.
Jämförda med tidningsjournalisterna var nog kanske inte ekomedarbetarna hovsammare. Tillsammans med några tidningsjournalister intervjuar Sven Gerring 1952 besättningen på den nedskjutna Catalinan.
Klockan var 22.45 när det stora Catalina-planet bromsade upp framför första divisionens hangar på Barkarby flygfält, det vill säga F8s fält, någon mil utanför Stockholm. Där väntade då flyggeneralen Bengt Nordenskjöld i spetsen för åtskilliga andra högofficerare vid flyget. Och där väntade också ett väldigt uppbåd från pressen och filmen. Vi publicister visste att alla våra frågor inte skulle kunna bli besvarade. Och att vi bara skulle få disponera en helt kort stund för vårt frågande. Kapten Törngren var den som i första hand besvarade journalisternas frågor. Det vill säga då i den mån han hade rätt att svara på frågorna. Radion inledde konversationen sedan flyggeneralen hälsat varje man välkommen.
Ja, först och främst vill vi från radion och pressen och filmen gärna också hälsa hjärtligt välkomna hem igen.
Ja, tackar så mycket.
Och sen var det då en del frågor. Vi undrar, vad hade ni för kurs och för höjd vid det första ryska anfallet, skenanfallet? Och såg ni då de ryska flygplanen för första gången?
Det kan jag tyvärr inte svara på just nu. Då ska jag föregripa utredningen.
Det förstår jag.
Ja, då får jag fråga. Det är kapten Törngren jag talar
ja.
Nu, va? Vidtog ni några order, eller lämnade några order i maskinen när ni märkte att ni liksom blev anfallna? Eller var allting klart på förhand hur ni skulle förhålla er om ni mötte oväntade gäster, om jag så säger?
Vi var ju inte beredda att möta några sådana.
Ja, men när det första skottet gick in, var träffade det?
Det kan jag inte svara på.
Hur många skott träffades ni då?
Det kan jag heller inte svara på, det vet jag faktiskt inte.
East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where you keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where the...
Som ni säkert hörde var det Bob Hope på celebert besök hos Dagens Eko. Under Lars Orups ledning förbättrades Ekot under första hälften av 1950-talet. Nu kunde man också ta sig an arbetsmarknaden avtalsrörelserna och fackliga frågor. 1952 fick nämligen Radiotjänst sin första arbetsmarknadsreporter, Sven Gärstedt. I mitten av 1950-talet går Ekot in i en ny fas och skyggar inte längre för kontroversiella ämnen. Radiotjänst fick en stark radiochef i Olof Rydbeck som också värnade om aktualiteterna. 1956 fick Dagens Eko en ny chef, Per Persson. Efter några veckor skrev han en promemoria hur han ville ha nyhetsarbetet. Ekot skulle sträva efter att slå ut väggarna och hämta stoff just där någonting händer. Kom koalitionsregeringen socialdemokrater bondeförbundare med en regeringskommuniké efter segslitna förhandlingar. Tage Erlander vägrade att kommentera kommuniken i Ekot och Gunnar Hedlund var oanträffbar. Under tiden det pågick övertalningsförsök med Tage Erlander bad Per Persson, Jarl Hjalmarsson, högern och Bertil Ohlin, Folkpartiet, komma till studion för kommentarer.
Det mest anmärkningsvärda i regeringsprogrammet är att på den centrala punkten, då det gäller tjänstepensioneringen, har koalitionspartierna kommit överens om att inte komma överens. Bondeförbundet säger inte ja till obligatorisk försäkring, inte ännu, men det säger absolut inte nej. Socialdemokraterna har alltså formulerat sig till ett jasso, vilket naturligtvis också är ett slags grundval för en regering.
Under nattens timmar enades man om att man inte kunde enas. Ett bräckligare underlag för en regering har väl sällan eller aldrig skådats. Var till tjäna då försöken att förgylla regeringsdeklarationen med att ta upp en hel del saker varom redan före valet alla partier varit överens? Nej, här finns inga stora linjer för en målmedveten framstegspolitik, utan ett hoplappat program där sprickorna är så väl synliga att till och med regeringspressen väntar att regeringen själv ska spricka nästa år.
Samma kväll Ekot gick ringde Per Eckerberg, ordförande i Radiotjänst styrelse, till Olof Rydbeck. Eckerbergs telefon hade blivit belägrad av personer som uttryckt sin indignation över att Ekot hade låtit oppositionsledarna framträda ensamma. Även denna gång skulle Ekot ha avstått, menade man. Eckerberg uttryckte farhågor för att det inträffade kunde få en menlig inverkan på den begärda licenshöjningen och på aktiekapitaltillskottet. Rydbeck fick intrycket att hotelser förekommit. Även detta eko blev anmält till radionämnden.
Ungrare, kamrater, mina vänner. Så började ministerpresident Nodge sitt tal. Han fortsatte: på Arbetarpartiets centralkommittés uppdrag har jag övertagit regeringens ledning. Vi äger alla förutsättningar för att med folkets hjälp kunna genomföra mitt politiska program, vars väsentligaste innebörd är samhällslivets vittgående demokratisering.
Så lät det i Dagens Eko hösten 1956. De dramatiska händelserna i Ungern och frihetskampen där gav ett nyhetsskeende som i sig innebar ett uppsving för och en upprustning av Dagens Eko. Nyheterna själva krävde mer utrymme, mera resurser. Men det finns andra förklaringar till att nyhetsverksamheten får ökad betydelse i radio, att man verkligen satsar på Dagens Eko. Redan året innan, 1955, drogs nämligen riktlinjerna och planerna upp för det som skulle bli en början till det moderna Dagens Eko.
Och de som framförallt första tiden då fick köra Ekot, det var Göran Byttner, Bengt Fältrasch och Kvitt Holmgren. Men vi fick också naturligtvis arbeta med de större, tyngre reporterna som framförallt då gjorde program den tiden. Och det var Kurt Andersson på Utrikes, det var Wilhelm Röhl som var inrikeschef och skötte riksdagen och politiken. Och det var Sven Gärstedt som hade hand om det fackliga och så Lennart Hyland som hade hand om sporten.
Och Ekot hade 1956 som regel tre inslag.
Ja, tre inslag.
Du nämnde Bengt Fältrasch. Här ser jag på en lista. Han intervjuade den första kvinnliga taxichauffören i Stockholm. Och gissa hur långt det inslaget var.
Det var 5, 6, 7.
Nej, men det var 8 à 9 minuter när det gick ut. Och med tidens mått mätt så är det kanske lite mycket.
Goddag, goddag.
Goddag.
Det var från Radiotjänst, Dagens Eko.
Ja.
Observerar ni att det kom en kollega bakom er här? En likadan bil som ni, en taxi. Ser ni att vi kom in på stationen här nu?
Ja.
Ser ni något märkvärdigt med den?
Nej, det kan inte.
Titta lite noggrannare då.
Kvinnlig chaufför, va? Den första.
Vi kände ni inte till, va? Visste ni att den var ute idag?